Herren med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag är hämtad i Lukas evangeliets 12 kapitel, där det heliga orden i Herrens namn står lyda. Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag icke att den redan brunner. Men jag måste genomgå ett dop, och hur ängslas jag icke till dess att det är fullbordat. Menen i att jag har kommit för att skaffa frid på jorden? Nej, säger jag eder, fast mer söndring. Ty om 5 finnas i samma hus, skola de här efter vara söndrade från varandra. Så att 3 står mot 2 och 2 mot 3. Fader mot sin son och sonen mot sin fader. Moder mot sin dotter och dotter mot sin moder. Svärmoder mot sin sonhustru och sonhustru mot sin svärmor. Du Herre, förbarma dig över oss och skriv dessa heliga ord i våra hjärtan. Amen. Jesus kallas enligt profeten Jesaja bland annat med namnet Fridsfursten. Och han talar här om sitt heliga krig. Det låter som en motsägelse. Men det är så att fridsfursten, han är en kämpande och segrande Herren. Vi skulle kunna sammanfatta denna dagens predikotext i det ämnet fridsfursten och hans heliga krig. Fridsfursten och hans heliga krig. Först talar vi då om det heliga krigets orsaker. Vad är det heliga krigets orsaker? Det låter ju för våra öron så orimligt, motsägelsefullt, oevangeliskt, som man brukar säga, och okristligt. Att tala om strid och krig och söndring. Men Bibeln själv, som är rättesnöret för all kristen tro, all kristen lära, den talar både i gamla och i nya testamentet om söndring. Om en helig söndring och ett heligt krig. Men då gäller det att förstå detta rätt. Varför är det så? Vad finns det för orsaker till detta heliga krig som Kristus har fört och som han för ännu idag och som fördes redan i gamla testamentets tid? Jo, orsaken, den ligger där i att sedan Gud hade skapat sin värld och skapat de första människorna, skapelsens krona, när han sedan såg på detta och såg att det allsammans var mycket gott, vad hände då? Jo, ormen, den gamle ormen, djävulen, Satan, kom in i paradis och förledde de första människorna, bedrog Eva. Och hon drog Adam med sig. Och därmed var skapelsen förstörd. Det vill säga att den var inte definitivt förstörd så att den inte kunde återupprättas. Människornas fall var inte av det slaget som Gävlunds fall. Han som var en ljusets ängel. I den himmelska härskaran som upphävde sig emot Gud i ett omätligt högmod. Och ville vara Gud själv. Och så drog med sig en stor del utav änglarna. Han föll så djupt att han inte kan återvända. Det är absoluta syndafallet. Men med oss människor är det inte så. Vi har fallit, avfallit ifrån Gud till vårt eget fördärv. Men vi befinner oss liksom mitt emellan. Vi är inte helt utlämnade i den ondes våld. Gud har inte släppt oss. Han har inte givit upp hoppet om oss. Vårt avfall är inte totalt i den meningen att vi inte kan återvända eller inte kan återupprätta. Men i hela världen, säger skriften, är ändå i den ondes våld. Det är han som regerar här i världen. Det är han som regerar i människornas hjärtan. Hela denna människovärlden är att likna, ja den är inte att likna vid, utan den är ett ockuperat land. Ett land som egentligen tillhör en annan härskare. Han som har skapat allsammans. Men som är besatt och hårt ockuperat och behärskat utav fienden. Det är detta som är orsaken till det heliga kriget. Det är som hela skriften och hela kyrkans historia förtäljer om. Det heliga krigets orsak är syndafallet, avfallet ifrån Gud. Det heliga krigets orsak är att världen som är skapad av Gud har kommit till en ondes våld. Och nu har Gud begynt det heliga kriget för att återövra sin människovärld. Inte av någon mänsklig högmodig maktlystnad så som det brukar vara här i världen, utan på grund av sin stora kärlek till oss arma synder. Ty han kan inte lida att vi ska förgås, att vi ska förgöras under en ondes våld. Nu vet vi att redan i begynnelsen efter syndafallet så utlovade Herren Gud i sin straffdom över ormen detta heliga krig. Det blir inte omedelbart när han säger jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och kvinnans säd. Det är det heliga kriget. En fiendskap, ett krig som icke kan avblåsas, icke kan upphöra så länge denna världen står. Och redan där i ligger ett evangelium. Tänk om Gud hade sagt, nu har du vunnit, nu har du helt och hållet fått människorna i våld och jag bryr mig inte om det. Nej, säger han, det ska råda fiendskap mellan dig. Och till yttermera visso så säger han, jag ska sända en frälsare. Kvinnan säger, hon ska söndertrampa ormens huvud, ditt huvud. Du ska stinga honom i hälen, men du är förlorad. Han ska segra, han ska förgöra djävulen och hela hans. Det är alltså början till det heliga kriget och dess djupaste orsaken. Och hela skriften som vi säger, som jag sagt, talar om detta. Hela Israels historia, det är historien om Herrens krig, det heliga kriget. När han, för att nu använda mänskliga bilder, liksom skaffar sig ett brohuvud här på jorden. mitt i Finland, mitt ibland i ockupationstrupperna, en liten, liten plats varifrån han kan erövra hela världen. Det börjar med de två, den heliga raden utav män och kvinnor som icke avfaller ifrån honom, utan lever i sann gudsgemenskap. Denna heliga kyrka som fanns från begynnelsen, som lever där och ständigt är nära att gå under, men som ändå bevaras genom Guds nåd. Där har vi Enoch, Noa, Abraham och alla Abrahams barn i tron, alla som har Abrahams tro, Mose, alla sanna israeliter som håller fast vid den sanna Guds tro. De ständigt kämpar så som för livet, eftersom ondskans makt ständigt håller på att övervinna, översköljda den så som en, och dränka den så som en syndaflod. Och så kommer i tidens fullbordan kvinnans säd, Kristus. Jag har kommit, säger han, för att finna min kvinna. Jag har inte att jag kommit för att skaffa fri på jorden. Nu vet vi att han lika väl kunde ha sagt, jag har kommit för att skaffa fri. Så som änglarna sjöng när han kom till denna jorden: ära vare Gud i höjden av frid på jorden till människan är gott och har. Det låter som en motsägelse, men det är här skillnad på frid och frid. Min frid giver jag eder, säger han, icke giver jag eder än så som världen giver. Era hjärtan var icke oroliga eller för sant. När Jesus här säger att han inte ska skaffa fri på jorden, han inte har kommit för detta, då talar han om denna världens frid. En sådan frid som man vill ha, som den naturliga oomvända människan och som djävulen och alla hans barn vill ha här till. Det är precis som ett ockuperat land. Det är klart att ockupationstrupperna och deras befälhavare vill ha fred, och ögonblickligen ska slå ner varje upprorsförsök, varje försök till frihetskrig eller frihetsrörelse. Det är självklart. Vi vill ha frid, så talar vi om frid. Frid, frid, det ska vara. När vi tänker på detta, då förstår vi vad Jesus menar. Det är inte en sådan frid. Han har inte kommit för att lämna oss i fred, som det är. I fred och ro i syndasönder. Utan han har kommit för att befria oss, som är, av naturen är trälar under synden, fångar under djävulen. Han ska alltså befria oss, och det går inte utan strid. Och därför ser vi också att Jesu liv här på jorden var från första början till slutet en ständig strid. Han som är fridsfursten, han som är friden själv, så säger ju aposteln, han är vår frid. Han fick föra en ständig kamp. Den börjar ju egentligen redan i barndomen. Det får vi en påminnelse om nästa söndag, när vi ser, vi får höra i predikotexten hur Herodes, han som representerade den onda makten och gick djävulens ärenden, hur han ögonblickligen försöker dräpa den nyfödda gossebarnet, världens frälsare. Så snart Jesus har kommit, så snart Kristus har kommit till denna världen, så kommer motattacken. Och så är det hela livet, och den striden, den hårdnar ju längre han lever, och den kulminerar i hans heliga strid, hans segerrika strid på korset, som för människors ögon ser ut som ett nederlag, när de jublar och hånar den besegrade och tänker att den nu är ute med honom. Och så istället är det han som segrar genom sin gudomliga kärlek. Genom att han lider allt utan att smäda tillbaka den som smädar honom. Utan att tänka en ond tanke, utan precis som hans lärjunge och efterföljare Stefanus bedja för sina bödlar. Han bad för överträdarna som redan profeten Jesaja sigade. Och därför att han frambar detta fullkomliga offer. Därför att han kämpade med fullkomligt rena, blanka vapen. Utan någon köttslig vrede, utan någon ondska, utan något hat i hjärtat. Och därför att han var Guds son. Som avvisade varje frestelse. Så måste han också uppstå ur graven. Han kunde inte behållas av döden. Hans död var dödens död, dödens nederlag, syndens och Satans nederlag. Det är detta som Jesus här talar om, den strid han har kommit för att på allvar sätta igång här på jorden. En strid som syftar till vår befrielse, som syftar till vår frid. Vår sanna frid istället för den falska frid som kallas syndasömn, andlig död, och som om vi blir kvar i den till vår död övergår i den eviga döden. Det är alltså det heliga krigets orsaker. Det måste så vara. Vi kan så vidare och tala om det heliga krigets förlopp. Nu har vi talat om dess begynnelse samtidigt med dess orsaker. Låt oss nu för det andra säga något om det heliga krigets förlopp. Och då tänker vi dels på hur det vidare utvecklar sig. Och vidare med vilka medel och med vilka vapen det förs. Hur går striden vidare? Nu kan vi först säga det som skriften lär oss, att Kristus har genom sin seger på Golgata och genom sin heliga och ärorika uppståndelse en gång för alla besegrat ondskan och djävulens rike. De är besegrade. De har ingen möjlighet att återvinna det förlorade. Vi har ingen möjlighet att segra. Detta ser underligt ut för våra ögon, därför att som också skriften lär oss världen fortfarande är i den ondes våld. Han är besegrad, men han får ännu en liten tid rasa här i världen. Och det innebär att striden fortgår mellan Kristi lärjungar, mellan Kristi kyrka och dödsrikets portar som Jesus talar. Han säger ju på denna klippa, på bekännelsens klippa, ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktiga. Redan där, det också där talas alltså om den heliga striden. Hur kyrkan är Kristi jord, lilla jord här i världen, ska vara föremål för ständiga angrepp, ständiga attacker ifrån dödsrikets portar. Därför är också hela den kristna kyrkans historia historien om det heliga kriget. Jag tycker människor är mycket underligt, varför ska det vara sån strid och så mycket bråk och så mycket söndring? Jo, det måste vara så. Därför att världen fortfarande är i den ondes våld. Den fullkomliga friden, den vinnes inte här i världen. Den den vinnes först i evighet. Kyrkans villkor här i världen är att vara en stridande kyrka. En kyrka i ständig strid för själarna och mot själafienden. Först i himlen, i härligheten, blir hon den triumferande kyrka. Vi ska alltså inte vänta oss något annat. Och vi ska veta och förstå att vi har fruktansvärda motståndare som har en oerhörd övermänsklig makt och en övermänsklig list och förslagenhet och klokhet, som kämpar emot oss med alla medel. Man talar om psykologisk krigföring, som vi vet. Man tror visst att det är något nytt. Nu är det visserligen inte alls nytt i den jordiska krigshistorien heller. Tydligen har folk förstått ända från början. Det kan man läsa om när assyrerna sökte erövra Jerusalem, hur man då tillämpade psykologisk krigföring och försökte skrämma Hiskia till underkastelse. Fast det nu inte gick en gång. Men se, våra andliga fiender, vi känner till det där också. Vi kan kämpa så som vi kämpade mot Stefanus. Men när de stenade honom, det är de kristna martyrernas historia. När det gällde, i bokstavlig mening, livet. Då kan det vara ibland. Men det visste inte alltid så. Ändå ska vi inte glömma i denna tid att vår tid är i lika hög grad som den första kristna tiden, martyrernas tid. Det finns kristna martyrer över hela världen. Bakom järnridå naturligtvis. Även om man söker fördölja martyriet och bortförklara det och tala om religionsfrihet, så finns det ingen verklig tid. Det finns många, många människor som lider både i kropp och själ för sin tid. Det är ett led i fiendernas krigföring. Men de angriper inte bara kroppen, utan de kan gå tillväga på annat sätt också, med så kallad psykologisk krigföring. Man talade, när det gäller alltså att uppmjuka motståndet, nedbryta motståndet inifrån. Och det sker bland annat därigenom att precis som vi hörde talas om under det senaste världskriget, att det där fanns så kallade femtekolonner. Det är också i Guds rike, så är också i den kristna kyrkan, naturligtvis måste det vara så. Eftersom man är här i denna världen och är utlämnad här och utsatt för alla angrepp här, naturligtvis ska själafienden använda också detta, precis som han gjorde ända från början. Det fanns i den första lärjungaskaran en sådan femtekolonn i Judas. Det hörde till och till. Det fanns en Thomas som tvivlade. Han var inte mycket värd, inte mycket nytta till så länge han tvivlade. En dag, in i de innersta cirklarna i kyrkan, finns det sådana som liknar Judas, som liknar Thomas. Det finns förnekare som Petrus. Han var ledaren. Han var den högsta ledaren i kyrkan. Han förnekade. Han ångrade sig så. Och blev stark genom sin omvändelse och styrte sina bröder. Där har vi liksom i ett nötskal hela kyrkans historia, hela historien om det heliga kriget, så är det än idag. Vi lever under sådana villkor att man inte kan säga sig här eller sig där, sig här är den kristna kyrkan, här har vi en obruten front. Här här har vi ett absolut ointagligt fort.
Nej, visst.
Utan mitt i det allra, som man tror, allra starkaste fest. Mitt i det andra, allra innersta cirklarna kommer denna söndring. Den oheliga söndringen. Den söndringen som har sina rötter och sitt upphov hos själva fiender som alltid vill nedbryta Guds verk och förstöra Kristi kyrka. Underminera henne. Och det föres på alla möjliga sätt. Det gäller både lära och givande. Somliga fäller han genom helt enkelt grova synder. Så som konung David, så som Petrus eller Judas. Andra fäller han på ett ännu försåtligare sätt genom förnekelse i läran. Man viker på den ena punkten, man gör kompromissar här, man kompromissar där, man ger efter för olika meningar, man tänker inte så noga. Och så tar även hem spelet, han uppmjukar fronten. Han får medhåll här och medhåll där. Och till sist frågar man, var är Kristi kyrka? Var är den stridande kyrkan, hon som bjuder ondskan och lögnen motstånd, hon som är sanningens grundfäste och stödjepelare här i världen, hon som ska kämpa för evangeliet? Så tillgår den, om vi ser på fiendesidans sätta kämpa. Men nu ska vi se hur Kristi kyrka själv ska kämpa. Vi ska veta, alla kristna ska veta att det är under sådana villkor vi har att strida för sanningen. Och här ska den helige Stefanus och i allra första hand Herren Jesus själv vara det höga för. Det visar oss det som för den naturliga människan är omöjligt att hitta. Den svåra, för oss omöjliga konsten att förena sanning och kärlek. Att kämpa för sanningen omöjligt. Utan att ge efter på någon punkt. Och ändå bevara kärleken i hjärtat. Det kan ingen människa annars. Tänk om nu Jesus hade blivit övervunnen så i sin strid för sanningen. I sin strid för själarna. Att han själv hade börjat smäda sina motståndare. Att han själv hade gripits av deras mänskliga, demoniska hat. Ja, då hade han varit i sig. Tänk om Stefanus istället för att bedja av hjärta för sina motståndare hade förbannat dem. Då hade han inte varit en rätt martyr, då hade han varit övervunnen. Och detta är den svåra konsten som alla kristna lärjungar ska lära sig. Och det vi får göra försök som ständigt och nu misslyckas, ändå ska vi om igen försöka. Ty frestelsen är dubbel. Det ena är det att vi i kärlekens namn som heter ska hjälpa. Fördöma. Förvillfarelse. Svika Guds ord. Överdriva sanningen. Vad gör vi då? Ja, då bereder vi bara den frid som är av denna dag. Den frid som världen vill ha på så vis. Eller också går vi frestas på motsatt sätt. Vi blir som ståndaktiga tennissoldater med hjärtlösa båda. Och därför talar man ofta i kyrkans historia om en del på vår kärlekslös renlärighet och ortodoxi. De heliga martyrerna och de sanna kristna, de har funnit genom Guds hjälp den gyllene medelvägen mellan dessa falska ytterligheter. Kärlek och sanning. Orubblig. ståndaktig utan vittighet. Det är vapen med mig. Jesus lär oss att söndringen är oundviklig. Och jag förstår nu varför. Sanning och lögn kan aldrig förenas. Lika lite som eld och vatten. Lika lite som Gud och djävulen kan sluta fred. Det är detta som gör att var helst evangeliet förkunnas, var helst Guds ord förkunnas, så blir det alltid söndring också. Därför att det alltid kommer att finnas människor som gör motstånd mot sanningen. Så länge vi lever i denna land. Därför att motattacken alltid sätts in från den andra sidan. Från dess högsta befälhavare som är själafienden själv, som förvillar människorna och vill hålla dem kvar i den falska tiden. Därför ska vi inte förfäras. Det är villkoren för en kristlig lärling. Men vi ska veta, och därmed slutar jag, att segern är redan säkrad. Inte för varje enskild, men för Kristi rike. Ty Kristus har övervunnit fienden. Men för varje enskild människa blir därför frågan: hur ska jag kunna hålla stånd? Hur ska jag kunna bli bevarad? Där kan inte svika, där kan inte avfalla. Det blir en brännande frågan för varje kristen. Ja, hur ska det ske? Ja, vi kan inte bevara oss själva. Det står inte i vår egen makt att hålla stånd mot denna fruktansvärda tid. Och det får vi sannolikt känna på varje dag, att vi försyndar oss dagligen och stundligen på det ena eller det andra sättet i den heliga stunden. Men vi har på vår sida den starke man. Vi har segraren på vår sida. Och han ger oss vapen och vapenrustning, hela Guds vapenrustning. Han ger oss andens svärd som är Guds ord. Han ger oss bönen. Han ger oss den heliga nattvarden. Han ger oss de kristna brödernas gemenskap som finns mitt under strid. Han ger oss frid och glädje i hjärtat. Precis som han gav den helige Stefanus mitt under det fienderna rasade. Ja, han är den stora undermannen, vår härförare, Herren Jesus Kristus. Han som leder oss i den heliga striden för att vinna oss den eviga friden. Han som är vår frid redan här i världen och sedan i evighet. Amen. Lovad var Gud och välsignad i evighet. Som är sitt ord att trösta, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan. Att icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och vara saliga genom Jesus.